Påskdagen är ju här. Och jag stod här och flaxade nyss och ni fattar inte vad som hände. Men det jag sa var att Jesus är ju uppstånden och därför är ju påsken det bästa dagen. Påskdagen är äntligen här. Det är ju den viktigaste dagen faktiskt för oss som kristna, som kyrka, som församling. Och det vi firar är att Jesus är uppstånden. Nu tog han den igen. Ja. Man får bara lita på teknikerna. Och köra på. Vi har ju redan proklamerat det i början av gudstjänsten också, att Jesus är uppstånden. Han är sannerligen uppstånden. Vi har sjungit om detta och det är ju, vi firar ju egentligen det här varje söndag. Varje gudstjänstdag som ju söndagen är ju för att Jesus uppstod på söndagen. Det är våran liksom, vi påminns ju om det på ett sätt varje söndag. Men den här söndagen är ju ändå speciell. Jesus lever och graven är tom. Och vi ska läsa om det som hände här. Vi har ju fått en redogörelse kan man ju säga genom den här sången. Och vi ska läsa i Lukas evangeliet en del av det som händer här. Vi har ju följt i Lukas under de här dagarna. Och vi fortsätter nu i Lukas 24. På långfredagen så läste vi fram till slutet av kapitel 23. Och där står det ju om hur... Ja, men hur Jesus dog på korset. Och texten slutar med att det var kvinnorna som hade följt med Jesus. De gick och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor som de skulle smörja Jesu kropp med. Men så kommer sabbaten och då måste de ju vila enligt lagen. Så då gjorde de det och de var i stillhet. Och sen kommer vi in i kapitel 24 i Lukas evangeliet. Har du din bibel framme så får du gärna följa med. Vi läser de första 12 verserna. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljor som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Låt oss be. Tack Jesus för det här fantastiska, för det här stora. Det som vi liksom nästan knappt förstår fastän vi påminns om det varje söndag och varje påsk, Herre. Att du faktiskt uppstod ur graven. Du fick liv igen, Herre. Och jag tackar dig Gud för att vi nu får läsa ditt ord. För att vi nu får påminna oss om det som hände genom din bibel som vi har, Herre. Och jag ber Gud att du nu ska tala. Tala till oss var och en, Herre. Hjälp oss att få se lite mer av vem du är och vad du har gjort för oss och vad du betyder, Herre. Så öppna våra ögon, öppna våra hjärtan. Låt oss ta emot och få bli uppbyggda den här stunden. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Amen. Om vi skulle fortsätta att läsa i Lukas evangeliet så skulle vi läsa om först när de här två lärjungarna vandrar mot Emmaus, en liten by utanför Jerusalem. Och så kommer Jesus och visar sig för dem. Och så läser vi vidare att han mötte också de andra apostlarna, de 11 och ett gäng till lite senare. Och så läser vi vidare och då ser vi att ja, han efter ett tid så har han varit tillsammans med dem lite och så lämnar han dem. Han lyfts upp till himlen efter att han har gett dem ett uppdrag att gå ut till hela världen. Att berätta om vad som har skett till hela världen. Och när han har lämnat dem så blir de ju lite bedrövade. Men i Apostlagärningarna läser vi om hur den helige ande kommer till var och en. Gud i oss. Gud i varje lärjunge. I varje den som tror på honom. Och han ger kraft och mod att gå ut och utföra det uppdrag som Jesus har gett dem. Och det här är ju vad vi bygger vår tro på, vårt liv på. Vi som kristna. Det är det här vi tror på, verkligen. Eller hur? Jesus är uppstånden. Jag kommer säga det jättemånga gånger idag. Ni kommer nästan tröttna på det, men det är ju sant. Och det är ju så viktigt. Och jag tänker att någon gång skulle jag vilja ha en så här riktigt djuplodande genomgång av bevisen för att Jesus faktiskt dog och uppstod på riktigt. Men vi tar inte den idag. Men vi har ett fantastiskt vittnesbörd som vi läste om i den här texten och som jag vill prata om. Kvinnorna som kommer till graven. När de kommer dit så tänker de att nu kommer det ligga en stor sten här. Hur ska vi få bort den? Det vet vi inte riktigt. Men vi går dit i alla fall. Och så kommer de dit och märker att den är öppen. Stenen är bortrullad. Graven är öppen. Vad gör vi nu? Ja, vi går in och tittar. Och de gör det. Och så märker de att det finns ingen kropp. Kroppen är borta. Graven är tom. Och det måste ju varit en väldigt förvirrande upplevelse för de här kvinnorna, tänker jag. Och vi ser ju också i vers 4 att det står att de visste inte vad de skulle tro. Vad är det som händer här? När jag bodde i Smålandstenar hade jag en lagkompis när jag spelade fotboll. Han sa alltid, vad är det som händer här? Det var liksom hans grej så där. Och det var det de kände när de stod där. Vad är det som händer här? Kanske inte på småländska, men jag tror inte det eftersom det var ett annat land och ett annat språk här, va? Men så har de här änglarna som dyker upp här. De här männen i vita, skinande kläder. Och de frågar dem, varför söker ni efter den levande bland de döda? Och det måste ju nästan varit ännu mer förvirrande. De söker ju inte efter någon levande, de söker ju efter en död, efter en kropp. De vet ju att Jesus dog. De här romerska soldaterna som tog livet av dem, de var ju experter på det. Det var klart inte de fuskade och fejkade. De dödade ju honom på riktigt. Och de hade väntat sabbaten på att få gå till honom och ta hand om hans kropp. Vi vet att lärjungarna de var i stillhet för lagen bjöd att under sabbaten så vilar vi och tar det lugnt. Och det gjorde de. Men de var också i sorg. De här kvinnorna kommer ju inte till graven med glädje utan de är ju väldigt tungt i sorg. Deras herre var död. Så som sagt, det borde ju varit ännu mer förvirring när de får den här frågan. De söker efter en död, inte efter en levande. Men så kommer de här fantastiska, överraskande, underbara, överväldigande orden. Han är inte här. Han har uppstått. Och då tänker jag så här lite grann. De här kvinnorna befinner sig i sorg. De befinner sig i ett smärtsamt läge. Och så kommer någon och säger att han som ni söker, som ni sörjer, han lever igen. Det måste vara svåra ord att ta in precis där just då. De hade hört Jesus berätta om att jag ska lida, jag ska dö och jag kommer uppstå. Men jag har samtidigt förståelse för att de i den stunden, i den sorgen de befann sig i, inte liksom hade det i huvudet, i minnet, att det var det han hade sagt. Jag tänker att när de faktiskt hade fått, när de kom till torsdagen, natten till långfredagen, när Jesus blir tillfångatagen, så måste de ändå på något sätt ha blivit förvånade. Varför händer det här? Och sen när dödsdomen kommer att vi ska ta livet av den här mannen, fastän han inte har gjort något fel, så måste de ha blivit chockade och gått in i någon slags chocktillstånd, tänker jag. Och så gick de säkert och stod vid korset och tittade på Jesus och tänkte och hoppades att på något sätt skulle han ändå liksom kunna komma ner eller bli befriad från döden. Det tror jag. Så att när han väl dog måste det ha blivit en förkrosselse för dem. Och då är det lätt för oss som sitter i efterhand och läser om det här och tänka och tycka att varför fattar han inte? Han har ju redan pratat om det här flera gånger. Men i den smärtan, i den stunden så tror jag, och jag har förståelse för, att den som befinner sig där inte tänker klart. Det vet du och jag som har drabbats av sorg. Särskilt när det sker liksom plötsligt. Att det bara smäller till och så plötsligt bara drabbas man av den här smärtan. Det tar ett tag innan man kan tänka klart och friskt. Kvinnorna var i sorg. Men så har vi den här meningen. Jag vet inte om de stod en stund där och funderade, om de tänkte och de pratade med varann. Men sen kommer vers 8. Det är en kort men underbar mening. För då står det så här. Då kom de ihåg hans ord. Då trillade poletten ner. Då var det som att de så här, just det! Det är ju det han har sagt. Och plötsligt vänder liksom förvåningen, chocken, förkrosselsen och sorgen in istället i en fantastisk glädje över att Jesus har uppstått. Då förstod de, det är det här han har pratat om. Det här var liksom det som han kom för. Och det har verkligen hänt. Det är verkligen sant. Jesus är inte längre död, utan han är uppstånden. Ni var med mig där, jag kände det på mig. Och så när de har förstått detta, då skyndar de sig tillbaka till de andra lärjungarna. Och så berättar de för dem. Och då tänker vi också lätt att, men varför lyssnar inte de på vad de säger då? Här kommer de och berättar att Jesus har uppstått. Och så säger liksom lärjungarna, tomt prat. Det är inte så ofta man säger det nu för tiden kanske, men de avfärdar dem. De tror inte på dem. De tänker det här är någon hittepå. De har fått någon slags bild för sig. De vill tro att han har uppstått, men det är inte sant. Och då är det lätt för oss igen att tänka att, men vad håller de på med? Men de befinner sig ju också i den här sorgen. Det är det vi måste förstå. Och det är inte säkert att jag, om jag hade suttit där i den situationen, hade tagit in och förstått detta heller. Men det är intressant att se Petrus reaktion. Petrus, han lyssnar på vad de säger. De andra börjar avfärda och säga nej, det kan inte vara sant. Men Petrus, han börjar tänka. Och så gör han det som är lite typiskt Petrus, upplever jag när jag läser i Bibeln. Att han säger, nej, men jag måste kolla själv. Jag måste se. Så nej, han går inte till graven, utan han springer dit. Och han springer snabbt. Han är svettig när han kommer fram. Det står inte det i texten, men jag tänker mig att det är så. Och när man läser Johannes evangeliet, då står det att Johannes också sprang med honom. Men att Johannes var lite snabbare. Och det är också lite roligt. Så han kommer fram och så tittar han in. Och Petrus kommer och springer in i graven. I våran text står det att Petrus ställde sig utanför och tittade in. Det var lite otypiskt Petrus och var lite försiktig. Oavsett exakt hur det hände, så vet vi. Vi kan konstatera att Petrus kommer också till den tomma graven. Han tittar in. Han ser att här ligger linnebindlarna. Men det finns ingen kropp. Och vad händer då i Petrus sinne? Och med honom som person. Det står att han gick hem. Då gick Petrus hem. Full av förundran över det som hänt. Förundran. Förundran är ett fantastiskt ord tycker jag. Det grekiska ordet som står i den här texten kan översättas som förundran eller också full av undran, som Bibel 2000 väljer att översätta det med. Engelska översättningar skriver amazed eller wondering. Alltså att någonstans, man kan säga att antingen så befann sig Petrus i ett tillstånd av förundran eller tillstånd av undran. Om ni förstår skillnaden där. Alltså antingen så här. Wow! Vad ska jag? Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vet inte vad jag ska göra av den här informationen. Jesus har uppstått. Antingen var han i det läget. Det är det ena. Eller andra var att. Va? Det här är konstigt. Hur har det här gått till? Vad är det som har hänt? Och jag tänker mig, jag tror att han mer var i wow än i va. Man ska ha haft en emoji för de där två. Jag tror att han i första stunden upplevde lite som kvinnorna. Alltså att vi vet inte vad vi ska tro om det här. Va? Va? Vad händer? Va? Men jag tror att med tiden och när han på vägen hem funderar mer och mer så blir det mer av förundran. Och sen vet vi att han får möta Jesus. Han får möta den uppståndne själv. Och då tror jag det har gått helt ifrån undran till förundran. Det här är ju någonting fantastiskt som har hänt. Petrus, han är ju den som bara några dagar tidigare har suttit med Jesus och lovat att jag kommer aldrig lämna dig. Ett stort löfte. Vad som än händer kommer jag alltid stå vid din sida. Och några timmar efter det förnekar han att han någonsin har känt Jesus. Inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger. Han har svikit Jesus totalt. Sen får han möta, eller se då den här upplevelsen. Graven är tom. Jesus har uppstått. Och så läser vi Johannes evangeliet om när Jesus möter Petrus och han får bli helt upprättad genom att tre gånger, lika många gånger som han förnekat honom, får säga jag älskar dig Jesus. Fantastisk text som jag inte hade tänkt jag skulle prata om, men det bara blev så. Men jag kan tänka när vi hör Petrus vittnesbörd, när vi ser vad han fick vara med om, så är han totalt förundrad över vad det är som har hänt. Att Jesus verkligen har uppstått. Tänk dig själv. Du går till en grav. Du är beredd på, fullständigt övertygad om, att här inne ligger en kropp. Död. Du kommer dit. Du tittar in. Och så ligger bara linnebindlarna kvar. Det som de hade virat in kroppen i. Liksom. Och jag tänker mig också den situationen att ja, men hade någon kommit och tagit kroppen, då hade inte de legat kvar. Då hade man ju tagit med kroppen i de här linnebindlarna. Så det börjar ju liksom röra sig i huvudet. Det är ingen som har tagit den här kroppen. Utan det måste ju ha hänt något annat. Och jag tänker att den här övertygelsen om att det här verkligen är sant. Det här verkligen har hänt. Den ser vi ju väldigt tydligt när vi läser vidare i Bibeln. När vi läser i Apostlagärningarna. Om hur Petrus och de andra lärjungarna också predikar Jesus. Och de gör det som att han är korsfäst, begraven, men också uppstånden. Jesus är korsfäst, begraven, men han har uppstått igen. Och jag tänker på detta med förundran. Och då ser jag på oss i våran tid. Vi lever i en värld, i en tid där det är väldigt mycket som vill fånga oss. Väldigt mycket som vill ta våran uppmärksamhet. Och någonstans, nu står jag här med telefonen i fickan. Vi har liksom hela världen någonstans i våra fickor genom telefonerna. Att vi kan nå människor överallt. Och vi kan mötas av massor av olika intryck och händelser och sånt väldigt snabbt. Och jag tror att det någonstans gör någonting med oss som människor. Psykologiskt eller vad man ska säga. Nu är jag ingen psykolog. Men jag tror att det blir svårare för oss att bli förundrade nu i den här tiden än vad det var för ett antal år sedan. Vi får så mycket intryck hela tiden. Vi matas med så mycket saker som är häftigt, coolt och roligt. Vi scrollar igenom våra flöden och sådär. Jag är inte teknikfientlig. Jag tycker det är väldigt mycket som är bra med detta. Vi kan ju till exempel livesända våra gudstjänster via Facebook. Ganska bra grej. Väldigt bra grej. Men det är någonstans det här. Vi ser ett videoklipp och vår första tanke, om det är någonting som är så här, det här var otroligt. Då är vår första tanke, nej, fake. Nej, måste vara påhittat. De har gjort det här på något sätt. Liksom. Kanske inte alltid första, men någonstans tänker vi så. Fake news är liksom ett begrepp. Det finns ett Twitterkonto som heter saker som inte hänt. Där folk säger, om någon berättar om någonting på Twitter som har hänt som var coolt eller roligt, då är det massa andra som säger, det här är saker som inte hänt. 2020 liksom. Vi är lite skeptiskt inställda. Jag tror dock, och jag vill inte tro, att vi har förlorat förmågan att bli förundrade i detta. Och jag vill liksom uppmuntra dig att jobba med den förmågan i dig själv. Att lik Petrus möta den uppståndne och bli förundrad igen. Och jag tror faktiskt att det här med förundran kanske är ännu viktigare den tiden vi lever i just nu. När det är mycket mörker. Vi ser runt omkring oss allt detta med corona gör att det är mycket som känns jobbigt och tungt och mörkt. Men då får vi påminna oss om att det finns ett ljus som inget mörker kan släcka. Och det finns ett liv som ingen död kan bräcka. Mitt enda rim idag. Och det är ju det ljuset, det livet, det är Jesus. Och jag vill tro att du och jag kan se på det som hände för 2000 år sedan. Som vi idag skulle kunna avfärda som fake news. Trickfilmat videoklipp, fast det inte finns något videoklipp på det. Att vi ändå kan bli förundrade över att Jesus är uppstånden. Han lever idag och i evighet. Och genom det kan du och jag få liv. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Det är lätt att säga, men det är såna stark bekännelse, så starkt ord att stå på, bygga livet på. Jag är fullständigt övertygad om att det är sant. Och jag tror att du också är det. Och jag tänker också att vi åtminstone en gång om året kan bli förundrade över den sanningen. Låt oss bli det idag, den här stunden, den här påsken. Så jag tror som sagt att Petrus och du och jag behöver vara lite mer inne, släppa lite det här, va? Och gå lite mer in i, wow. Kan vi inte säga det tillsammans på min signal? Wow alltså, det är ordet wow. Ni är beredda på det? Ja. Men jag säger 1, 2, 3 och sen säger vi det tillsammans. Efter 3, inte på 3 utan efter 3 då. Ja, ni är med på det? 1, 2, 3. Wow! Ja men gött! Vi ber. Tack Jesus för att det som vi läser om i ditt ord, det tror vi också är sant. Att du har uppstått ifrån döden. Att du lever och att du gör det nu. Att du har gett oss liv genom ditt liv, Herre. Att du genom din uppståndelse kan få oss att uppstå när vi dör, Herre. Tack Jesus för att Petrus och kvinnorna blev vittnesbörd för oss. Om att det är någonting fantastiskt som har hänt. Det är någonting underbart som människorna liksom inte riktigt trodde på och förstod att det skulle kunna ske. Men det gjorde det. Och det står vi på och det litar vi på i vår tid, i vår värld, Herre. Att du verkligen är uppstånden. Tack Jesus Kristus. Amen. Amen.